Och varmt välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Bakom fasaden-podden. Och idag så har jag tänkt att vi ska gå tillbaka lite grann till ett ämne som jag personligen kände mig ganska klar med. Och att visst, det här är någonting som jag också har varit med om. Och det är någonting som jag har gjort väldigt många avsnitt om. Men jag kände att jag är klar. Jag har lämnat det här bakom mig. Och i och med att det ofta varit en röd tråd med hur mitt liv ser ut, så tänkte jag att vi gör inte fler avsnitt om destruktiva relationer. Men alla ni som följer mig på Instagram är ju också väldigt duktiga på att höra av er. Och det är väldigt många, jag ska säga både män och kvinnor, som hör av sig till mig på DM och berättar väldigt privata saker. Och det är, tyvärr måste jag säga, ett återkommande ämne. Ni skriver till mig precis när ni har antingen kommit på att ni är i en destruktiv relation, att er partner gör er illa och att ni låter dem, eller att ni precis har lämnat och behöver stöd. Så jag tänker att okej, det här är ju någonting som det är så många av oss som går igenom eller har gått igenom. Och även om jag är klar med ämnet, så är ämnet inte klart med mig. Och jag känner fortfarande en vilja att förstå hur vi kan vara så många som hamnar där och vad jag kan göra för att hjälpa er. Så jag har pratat med flera stycken och jag har pratat med framförallt en vän som är med mig här idag. Varmt välkommen Felicia.
Tack.
Du känner igen det som jag pratar om?
Absolut. Jag har ju kommit ut från det här senaste förhållandet som jag var i många år.
Och det var inte jättelänge sedan som du blev fri, som jag brukar kalla det för.
Nej, inte fysiskt fri i alla fall. I och med att vi köpte ett hus tillsammans och den processen blev väldigt utdragen. Men nu är jag fri, helt.
Det är också någonting som jag har reagerat på, att just den situationen att man inte kan bryta helt för att man har gemensamt boende eller i många fall också gemensamma barn eller hund eller vad det nu är för någonting. Någonting som gör att man ändå är bunden på ett annat sätt. Att det är också väldigt återkommande bland de som hör av sig till mig. Men vad skulle du säga? För min upplevelse av din historia är att du ändå har kunnat bearbeta lite grann under tiden som du väntade på att helt liksom bli fri från att ni gjorde slut.
Ja, absolut. Det har ju varit en process som egentligen, när jag tänker tillbaka, startade ganska tidigt. Fast jag hade inte verktygen att riktigt förstå vad det var jag var i och vad som hände. Och jag har ju gått och pratat med någon under många år egentligen. Och kunnat bolla situationer och känslor. Sen är det svårt när man är mitt i det att se.
Och något annat som du och jag också pratar om, som jag också var lite inne på här i början, det är också så där att den här viljan att förstå, men hur kunde jag hamna där? Jag upplever inte att alla har så lätt att blicka inåt, utan i början så är det många som fortfarande har fokus på antingen mannen eller kvinnan som har gjort dem illa, som man inser att man behöver komma bort ifrån. Men ibland så blir offret lämnat själv. Och ofta går den här personen, den här toxiska personen, går in fort i en annan relation eller någonting. Vilket min upplevelse är i alla fall, att då är det lättare att nästan klamra sig kvar i den här offerrollen än att blicka inåt och se hur hamnade jag där.
Ja. Vad och det är det som är så viktigt att göra. Det finns ju många, eller jag har speciellt, jag tänker på en väninna till mig som går in i liknande relationer om igen fast med olika personer och inte alls är där. Inte villig att blicka inåt och kanske se till sig själv och inte bara skylla på ja, men den här personen var störd liksom, utan vad finns det hos mig som kanske
som ändå har gjort att jag har hamnat där jag har hamnat.
Ja.
Mm. Om vi ska titta lite grann på din bakgrund. I och med att du ändå är här för att hjälpa mig att ta upp det här ämnet. Ja. Med hur hamnade vi där? Vad är det du kan se idag? När du blickar bak. Kunde ändå vara bidragande själv?
Ja, jag kan nog se det ganska tydligt. Jag är ju uppväxt utåt sett i en fantastisk familj. Mina föräldrar är fortfarande gifta, träffades unga. Trygg svenssonfamilj. Jag har fortfarande två föräldrar som bryr sig jättemycket om mig. Och har gjort sitt allra bästa. Det vet jag. Och jag älskar dem jättemycket. Men vad jag har förstått idag, känslomässigt omogna. Jag kan se på hur de, var de kommer ifrån, deras föräldrar. Och kan ju liksom, har bearbetat och blickat tillbaka på hela min barndom och förstått att de inte har kunnat vara tillmötesgående eller se mina behov. Och där finns det väl ett samband med också hur jag var i den här toxiska relationen, att jag tryckte undan mina egna behov och känslor och också kanske triggade det här som jag kände mycket i min barndom och fortfarande gör lite i min familj, att det är fel på mig, jag är knepig, så här är fel att känna, så här är fel att vara. Så det är ju någonting som jag har fått liksom jobba med och jobba fortfarande och kanske får jobba med hela livet faktiskt, för det är ju en sorg att inte känna att man har fått uttrycka sig, vara ledsen.
Jag tror att det här är verkligen att du slår huvudet på spiken. Mm. Vad jag också märker att det här beteendet är så vanligt också i vuxna kärleksrelationer. Att det är så vanligt.
Ja.
Just därför att det som du beskriver nu som du kände i barndomen, det är också det som jag har fått jobba med att komma ur i vuxen ålder efter destruktiva relationer. Just det här att bli inte accepterad för den man är, utan att man får för sig att det är något fel på mig, för att när man börjar hävda sina åsikter eller stå upp för sig själv så blir man tillbakatryckt och nedtryckt.
Ja.
Att det gör att jag lärde mig att det är inte viktigt vad jag tycker och tänker. Står jag upp för mig själv och säger att men det här var inte schysst, varför sa du så eller varför gör du det, då blir det antingen att jag, men alltså, jag kan inte göra någonting rätt, och det här martyret liksom, att ja, vad jag än säger så blir du arg eller ledsen och det spelar ingen roll.
Mm.
Att det vänds tillbaka och då gör att jag inte vågade uttrycka det förrän det vände. Däremot så upplever inte jag kanske just att de sakerna var jättetydliga i min barndom, men jag kände mig känslomässigt övergiven framförallt under tonåren när vi inte kunde nå varandra, och det här jag pratat om tidigare i avsnitten också. Och det ser jag ju också när man går tillbaka, att det här är också saker som går vidare i generationer. Generationstraumat sitter kvar i oss tills vi skapar medvetenhet och sätter stopp för, helt enkelt.
Absolut. Precis så är det ju. Så tänker jag ju nu med mina barn, att det är nu jag ska bryta det här. Och det måste man ju jobba med ständigt. För hur man är uppvuxen, ett helt liv man har haft och hur man har lärt sig att hantera känslor och hur man ska uttrycka sig, trycka undan sina känslor och så vidare. Det är jättesvårt. Jag är jättesvårt med mina barn och får verkligen liksom, ja, vara lite hård mot mig själv och tänka på vad säger jag, hur att kunna lägga om och öppna mig och uttrycka mig och också att mina barn ska lära sig att det är okej.
Okay. Och sätta ord på känslor.
Exakt, och det är jättesvårt ju.
Mm. Om vi tittar på andra relationer som du har haft före den här, för det var ju din senaste relation som var med den här personen. Kan du se samma mönster där också, även om det kanske inte var i samma grad?
Det skulle jag nog säga. Just med barnens pappa var väl egentligen den bästa relationen på så sätt, en sund relation ändå. Men ändå det jag kunde prata lite om det här. Jag minns att vi pratade om det här. Men när jag ser tillbaka till tidigare relationer, tonår, de första riktiga relationerna, så har ju det påverkat såklart också. Och ha med min barndom att göra, att jag hela tiden skulle trycka undan. Man ska inte visa vad man känner. För det är inte bra. Man ska låtsas.
Har du anpassat dig också mycket till din partner? På så sätt tänker jag att du förutser vad du tror att den personen vill ha. Jag tänker särskilt i början.
Mm. Speciellt i den här sista relationen skulle jag säga. Till och med till den grad att jag tassade omkring och ja, vad säger man, gå på äggskal. Väldigt känna efter hur stämningen hela tiden.
Så hur började just er relation?
Vi träffades genom jobbet. Vi jobbar inte på samma kontor men inom samma företag. Så det var så vi träffade varandra. Lars då, som vi kallar honom, han hade jobbat på det här företaget i många, många år. Uppåt 20 år. Så jag hade hört lite om honom. Och jag var rätt nyligen separerad från barnens pappa. Det hade ju varit tufft, men det var skönt. Det var på mitt initiativ och kände väl liksom att jag började leva lite igen. Så jag träffade honom relativt snabbt efter min separation från barnens pappa. Och jag tror nu när jag ser tillbaka att jag ville nog gärna hitta någon fort. Att vara singel, ensamstående mamma. Utan jag ville nog verkligen ha den här familjen ändå. Även om det blev i bonusform den här gången. Så allt gick väldigt fort med honom. Ja, jag blev kär väldigt fort. Och där kan man ju också se tillbaka. Var det något som triggades? Jag blundade ju för alla varningsflaggor. Och de kom rätt tidigt. Det var små, subtila grejer såklart i början. Och sen vissa enstaka händelser. Och jag är tuff. Jag är en utåt sett en ganska kaxig tjej. Men jag sa ifrån, det blev kanske bråk. Jag kanske visade på så sätt att det här är inte okej, genom att kanske åka hem och inte träffa honom på ett tag. Men jag åkte alltid dit igen och tryckte undan de här varningsflaggorna gång på gång på gång på gång.
Var det på hans initiativ när det började träffas igen då att han
alltid
gullade?
Absolut, det var alltid samma sak. Det var nästan komiskt när man tänker tillbaka. För det var mycket sms. Otroligt långa trådar med sms. När det var någonting som inte var överens om. Eller han hade gjort någonting som inte var bra. Som jag kände hela kroppen. Att det här är inte okej. Kalla mig fula ord. Plötsligt skälla ut mig. Ja, det kunde vara allt möjligt. Så sa jag ju ifrån och blev arg. Och så blev det ett bråk. Men det var nästan alltid samma sak i smsen. Först var det ju tillbaka, kaka taggarna utåt, all skuld på mig, och sen var det, ja men jag har förstått nu, jag ska bättra mig. Mycket krokodiltårar, ja, hovrade in mig, han var expert på det. Så det var väldigt, alltså, ja.
Man brukar ju säga att man lär sig liksom hur den cykeln ser ut.
Ja.
Men som du säger, så även om man vet om att det är så här det kommer se ut, det kommer bli bråk igen och sen kommer jag bli arg och separera eller vad man nu gör, oavsett hur lång tid det är, så vet man att det kommer komma tillbaka igen.
Mm.
Men när man har börjat känna igen det, då är man redan fast.
Ja.
Känslomässigt. Mm. Och den där känslomässiga den här toxiska bindningen, ja, är redan där, vilket gör att du har redan skapat ett känslomässigt beroende.
Mm.
Men skulle du säga att du hade någon typ av förståelse överhuvudtaget där och då?
Ja, jag hade ju en förståelse på det sättet att när han gick över gränsen, till exempel kallade mig fula ord. Ofta blev det utbrott när han var full. Mm. När vi gick ut tillsammans, när det hände någonting. Och då kunde han inte kontrollera sig, då kom det loss. Då, just när det hände, så sa jag alltid ifrån. Liksom. Men sen tryckte jag undan det och bara tog tillbaka honom och så skulle jag glömma det. Det låg ju alltid där. Mm. Det blev det här, nästan när jag var från honom, för jag var tvungen att markera för honom att det här är inte okej. Men det var som att jag fick verkligen sån abstinens när jag var från honom. Mm. Ja, det är så underligt nu när jag ser tillbaka på det. Jag var ju, vad jag trodde, så kär i honom. Samtidigt som jag inte tyckte att han var en speciellt bra person.
Mm. Men det är det här som är det här beroendet.
Ja. Och det tycker jag är jätteunderligt, för att det började ju med, det kanske var ett år, ett och ett halvt in i vårt förhållande, där jag verkligen liksom reagerade på sättet han var. Det här av på, varmt, kallt, utbrott, precis samma mönster. Och då började det med att jag googlade liksom hans beteende. Varför gör han så här? Varför händer det här? Vad betyder det han säger? Och då kom jag ju in på någon sida. Jag tror den hette varningsflaggor eller någonting sånt. Och liksom prickade av väldigt mycket. Så kanske ett och ett halvt år in i förhållandet så började jag ändå läsa lite så här på sidor som, vi ska inte sätta någon diagnos på honom, en narcissist eller vad. Ja.
Mm.
Narcissistiska drag, narcissist, det finns massor olika benämningar, psykopat. Och trots att allting checkade så var det alltid så här att om någonting inte checkade, till exempel att jag i alla fall inte visste om att han var otrogen.
Mm.
Så nej, men det är nog inte så ändå.
Mm.
Det är nog inte så. Han är ju en bra person innerst inne. Han har haft en tuff barndom. Han är nog otrygg. Jag behöver trygga honom mer bara. Bara vi flyttar ihop så kanske han blir tryggare i vårt förhållande.
Mm.
Alltid ursäkter hela tiden.
Ja, jag tror det är jättemånga som känner igen det. Mm. Det här, för det är så läskigt vanligt, måste jag ändå säga.
Ja, och det här typiska som man ser på tv när det är alltså kvinnor som blir misshandlade av sin partner, så är det ju ofta så himla svart eller vitt. Det börjar med att hon får en örfil och sen så får hon käftsmällar och sparkar när hon ligger ner. Och det är så, och det var väl min ursäkt också, men han slår inte mig. Sådana saker. Jag kunde nog inte se att det där var psykisk misshandel som hände hela tiden.
Vi får inte lära oss vad psykisk misshandel är. Utan vi får lära oss att du ska alltid gå vid första slaget, men du får inte lära dig att du ska alltid gå vid första vad ska man säga, känslomässiga slaget.
Ja, ja men verkligen. Det är ju, har väl alla kvinnor inpräntat att första slaget då går man. Men det kom ju inte det där. Det var nästan så att det hade varit skönt om det hade kommit då, för då hade jag verkligen en ursäkt att gå. Men jag tänkte hela tiden, det blir nog bättre, det blir nog bättre. Bara jag tryggar honom, bara jag tryggar honom.
Och sen är det ju bra vissa perioder också. Det är den kicken som man får när det är bra. Och det känns som att, nej men han älskar ändå mig. Eller, oavsett skulle jag väl säga, om man är i relation med den här typen av person eller inte, så är det ju så liknande cykler. Mm. Så jag vill också säga det till dig som lyssnar, som kanske är som jag, mer liksom a situationship, att man är fast och beroende av den här personen, och det är samma uppgångar och nedgångar. Det är fortfarande att du jagar kicken som du har när ni har det bra hela tiden.
Och visst, jag tror i alla sådana här förhållanden så har man det bra emellanåt. Mm. Han var ju fantastisk, och jag tänkte ju bara, gud vad vi matchar bra. Samma intressen, musik, smak, stil och så vidare och så vidare och så vidare. Vi hade ju jättetrevligt och kul ihop och på alla sätt. Mm. Men det var väldigt få gånger. Alltså det gick ju aldrig nästan en hel barnfri vecka utan att det var någonting. Utan det var samma sak om och om igen.
Hur pratade du om dig och, eller om er och relationen inför vänner och familj? Mörkade du det som var dåligt?
Min familj berättade ingenting. Utan några få vänner kanske som jag pratade med. Men det kändes inte som att någon riktigt förstod vad som hände. Inte förrän nu senare, där både vänner och faktiskt kollegor har sagt till mig nu i efterhand när vi har pratat om det, att ja, nej, men jag fick ingen bra känsla där. Det där han gjorde där var inte okej, eller jag såg hans ögon eller sådana saker. Och också till och med, vi var ju hos parterapeuter tillsammans, för att efter en händelse där jag verkligen kände att han hade gått över alla gränser, så ställde jag ett ultimatum att du måste söka hjälp. Och för att han då inte skulle känna sig så påhoppad av mig, så fick jag honom istället att vi skulle gå i parterapi tillsammans. Och till och med där så sa ju parterapeuten då att ja, men det krävs ju två för att det ska liksom vara dåligt ett förhållande. Och då kom jag ihåg att jag faktiskt ifrågasatte henne, att hör du, stämmer det där verkligen? Kan inte en person förstöra tilliten, rasa tilliten i ett förhållande? Ja, nu i efterhand så tycker jag att det är helt galet alltså.
Ja, det var ju uppenbarligen någon som inte hade kunskap om varken giftiga relationer eller sådana narcissistiska drag.
Ja, och det känns överlag som att faktiskt kunskapen är väldigt dålig. Mm. Och bara det här att i skolan vi kanske borde lära oss sätta gränser. Vad är mina behov? Ja, jag tror det är extremt vanligt i förhållanden så.
Är det något annat som du har märkt nu i efterhand när du tittar tillbaka, att utöver att du inte har känt att du är okej som du är, är det just gränssättning också någonting som du märker att det var ingenting du kunde?
Nej. Och även om jag kanske kände mina behov, så var jag jättedålig på att kommunicera det, eller bra på att trycka undan dem. Mm.
Det var lättare att trycka ner dina behov än att någon annan ska göra det åt dig.
Mm.
Det är väldigt återkommande, och just det här med att inte kunna sätta gränser och sätta någon annans behov före, det är också någonting som kännetecknas i medberoende, som är någonting vi ofta dras in i med en person, och vi ursäktar det hela med att, som du säger, ja men han har haft en jobbig barndom eller hon har inte haft det så lätt, jag kan förstå att det ändå blir så här. Och så vill man laga. Du säger, bara jag tryggar honom, eller i andra fall då henne, så tror man att det ska bli bättre, att man tar på sig hela ansvaret. Och därför har vi också gjort avsnitt om det jag också kallar för känslomässigt medberoende, därför att det finns en föreställning i samhället att medberoende handlar bara om en partner eller en familjemedlem till någon som har ett missbruk av substanser, vilket inte alls är fallet. Och därför har vi särskilt det med att kalla det för känslomässigt medberoende. Så för att gå in lite mer på det så rekommenderar jag att man lyssnar på det avsnittet. Och framförallt då med Bea, Dominique, Karins dotter, och även det avsnittet om missbruk och medberoende med Per Butenäs. Men jag tänker att det här är ju också någonting som vi då ofta tror vid första medvetenhet, om man säger så, att det här är någonting som har skapats för att jag är i den här relationen med den här personen. Men precis som vi har pratat om tidigare, så här är ju någonting som vi ofta kopierar ifrån en situation i barndomen.
Mm.
Och det är därför jag tycker det är så viktigt också att bara förklara lite grann med det här känslomässiga medberoendet. Är det någonting du känner igen från din barndom också?
Ja, men det är väl det här med att i min barndom så kände jag hela tiden att jag skulle anpassa mig. Min syster har ju klarat det mycket bättre, och därför kände jag hela tiden att men det är mig det är fel på, jag är fel. Jag är knepig, jag är speciell och så vidare. Och när vi träffades, jag och Lars då, jag öppnade mig, vi kunde ju prata väldigt bra. Jag öppnade mig och berättade allt det här sårbara, liksom hur jag kände med min familj och hur det hade varit. Såklart han tryckte ju på det sen.
Mm.
Han vände ju allting det emot mig. Mm, det. Men just att man trippar på tå hela tiden, tryckte undan, kände nog att han ifrågasatte allting och kände men det kanske är jag som är lite jobbig nu. Eller det här kanske en normal annan person hade släppt nu och gått vidare, och istället för att liksom bara mala, eller ja, att man vänder inåt. Och de här personerna är ju också extremt bra på att liksom vända på det och lägga skulden på, ja, på offret, eller hur man nu vill kalla det.
Ja, det som vi har pratat om tidigare i podden också, just med de här sårbara eller covert narcissist, det är ju det att jag måste ändå referera till det även om vi inte kan sätta diagnoser, för att det är så tydliga handlingar bland båda. Men just det här att när det är en sårbar narcissist, som vi kallar det för, de berättar ju väldigt tidigt i relationen också om sina egna sår och sin egen jobbiga barndom. Eller om det är övergrepp eller mobbning eller vad det nu är de berättar om. Och det här gör ju att har man en bakgrund där man kanske själv inte har känt sig okej att vara den man är, så blir man väldigt mottaglig till att tycka synd om och vilja rädda en person som uttrycker det för en själv.
Mm.
Och då liksom, som du säger, man liksom halas in i den här personens närhet och blir väldigt övertygad om att jag är den enda som kan rädda honom eller henne.
Mm.
Och sen gör ju det också att eftersom man tänker att men jag är ju speciell för han berättar för mig.
Ja.
Då måste ju jag återgälla det, och man hamnar i någon falsk trygghet att jag kan berätta för honom. Han kommer förstå det jag har varit med om, för att han också varit med om jobbiga saker.
Ja, men precis. Man kopplar där. Och det här har vi gemensamt. Du har haft det tufft på ditt sätt. Och att man delar det. Vilket man då tolkar som att vilken connection vi har nu.
Mm.
Men istället så vänds allting. Han tar på sig offerkoftan i det han har varit med om och skyller ifrån sig, istället för att ordna upp till det och ta tag i det.
Mm.
Och jobba med sig, så finns det alltid någonting att skylla på. Och det han har mot mig vänder han mot mig, såklart. Och vet precis vad man ska trycka på för knappar för att.
Mm. De vänder det som de vet gör ondast,
ja,
mot den själv. Och vet exakt vad de ska säga och vad de ska framförallt göra.
Ja.
För att man ska hamna igen i de såren man redan har.
Mm.
Och på så sätt så har de makt över den. Och det är det som gör det så svårt att komma ut. Det är just det här som vi pratar om nu. Det kallas ju för traumabindning eller traumatisk bindning. Trauma bond, om ni vill söka på engelsktalande forum. Och det är så jäkla svårt att komma ut ur det när man inte vet vad det är som pågår. För det blir igen det här, den här konstanta jagandet av att bara jag gör det här så kommer han vara den han var i början igen, ja. Eller hon. För det är det man jagar hela tiden, men de har aldrig varit den personen de är i början. Så att jaga ett spöke är egentligen det som det blir. Du kommer aldrig hitta den personen igen, utan du kanske möjligtvis hittar glimtar av den personen när de spelar den personen igen. För det är det de gör, de är skådespelare.
Verkligen.
Så när du började vakna upp från det här, om vi går tillbaka till när du började söka på nätet och märkte att okej, okay, en del stämmer in, men nej, det är nog inte han ändå. Då var du ju inte redo för att liksom riktigt inse.
Nej.
Vad hände sen?
Sen kom det nog krypande. Jag fortsatte ju läsa. Började lyssna lite på poddar i perioder. Men att tiden gick på något konstigt sätt. Men jag skulle säga att det var de sista 2 åren, så det var en lång process för mig att lämna honom, slutgiltigen lämna honom. Det gick ju så långt så att han gjorde mig fysiskt illa. Och där jag kände att nej, liksom, det kommer aldrig bli bättre. Det kommer inte, han kommer inte ta tag i det. Och han är inte medveten själv, eller han är kanske medveten, men han... Ja, och det spelar ingen roll vad han har gått igenom, men det finns inga ursäkter längre. Men det var en lång process för mig. Fortsatte gå till min terapeut eller prata med henne, psykologen, och läsa och lyssna på poddar. För att liksom verkligen förstå att vad det är som händer helt enkelt.
Så du skapade egentligen mer medvetenhet. Du samlade på dig mer kunskap om den här personlighetstypen och började förstå vad det är du var med om och hade varit med om.
Ja, precis. Och när det hände saker då, han tryckte ner mig på olika sätt, eller var varm och kall och utbrott eller vad det än nu var, så tänkte jag ju liksom på det som jag hade läst och hört och kunde se det mer klart. Så det var väl lite som att vakna upp och liksom bara få bekräftat, liksom check på den, nu är det här och tog inte det längre på något sätt. Och det tror jag han kände av, och då blev det ju värre nästan.
Så du blev bestraffad för att du började...
Ja, jag tror att han, när han kände att han började tappa kontrollen liksom över mig, att det där inte funkar riktigt längre, att jag är på väg bort. För det handlar ju mycket om kontroll i sådana här förhållanden. Liksom kontroll, mycket svartsjuka, mycket dubbelmoral, projiceringar på saker som handlade om honom. Men när man får upp ögonen och får verktyg att förstå vad är det som händer nu, vad var det där, då är det ju såklart lättare. Det är ju, för mig var det ju, det är inte alla som är fast i ett förhållande så här pass länge. Vi var ju ändå tillsammans i 4 år, lite drygt. Vilket är jättelång tid. Det är ju galet när man ser tillbaka, hur kunde jag liksom stanna så länge och kämpa på så länge. Men jag ville ju verkligen att det skulle funka.
Var det för att du ville ha någon slags fantasi av att du ändå hade en familj?
Ja, det tror jag faktiskt. För det kommer jag ihåg att jag sa till honom ganska tidigt när han inte riktigt var redo. Och han var lite från och till, upp och ner, vad han ville och sådär. Och då kommer jag ihåg att jag sa det till honom tydligt. Men det här vill jag. Det är det här jag är ute efter. Och nu när jag är ute från förhållandet så känner jag ju för första gången att det är jättebra att vara själv, men just då tror inte jag att jag var mogen för det, utan jag ville bara kasta mig in i det och inte reflektera över egentligen, är det här en bra person för mig, utan det var ju bara liksom det här blixtförälskelsen, och som du var inne på mycket, det här med traumabindning som en bra förklaring varför man fastnar så pass mycket i ett sånt här typ av förhållande.
Utifrån vad du har förstått, är de gemensamma nämnarna för de flesta av oss som hamnar i den här typen av relationer?
De säger ju att alla kan hamna i såna här relationer. Jag menar, jag är en tuff, stark kvinna. Och när man ser så här filmer eller man hör om folk som blir misshandlade och de stannar, varför går de inte? Man tänker ju själv så. Jag tänker själv så. Men jag tror att alla kan fastna där. Men jag tror att vissa har lättare för att fastna i såna här typer av relationer. Om man har bearbetade saker som ligger liksom till grund för det. Jag var ju van och liksom, även om jag var ledsen så fick jag lära mig att då gör man bara någonting glatt. Man stoppar undan det, man ska trycka undan det till varje pris. Att visa sina känslor, att titta till sina känslomässiga behov, det gör man inte. Jag tror att det bidrog jättemycket till att jag stannade så pass länge. Det kan jag se.
Och kanske också det här att den här starka längtan efter någonting som man har fått för sig är det så det ska vara.
Ja.
Man söker det, den här normen av vad man har fått lära sig att så ska det vara.
Ja, och där tänker jag liksom att jag kommer från en släkt på både mammas och pappas sida där det inte finns någon då när jag separerade som någonsin hade separerat. Man håller ihop, man hittar en partner. Min syster hade hittat partner, gift sig. Och jag jämförde mycket med henne och alltid känt mig ganska fel. Hon har väl kunnat anpassa sig bättre till min mammas och pappas sätt att vara känslomässigt. Medan jag har, som mamma säger, att jag alltid varit känslig liksom så. Ja.
Jag tänker att du sa att du är en stark kvinna och det du, ja. Den teorin har jag läst lite grann om också. Dels att det är de som är starka som människor med narcissistiska drag eller narcissistisk personlighetssyndrom dras till, för de vill ha det själva. De dras till det de vill vara själva.
Ja.
Och det ger ju också dem en större känsla av makt när de lyckas bryta ner en person som från början har varit väldigt duktig på att stå upp för sig själv och liksom känslomässigt stark på så sätt. Sen tror jag också att många av oss, för jag också kan också verka tuff utåt och kan vara rapp i käften och på det sättet verka stark inom citationstecken. Men jag tror också att vi som har den fronten eller den fasaden ofta har dålig självkänsla.
Vi ja, för det är två olika saker.
Ja, att man är själv, att man har självförtroende, bara, men det här är jag bra på, men jag är inte så bra. Att det är två olika saker.
Ja.
Så att det tror jag ändå ligger hos de flesta som ändå hamnar där. Och just att de här människorna, de har ju haft hela livet på sig att arbeta fram vem de ska spela och hur de ska göra för att få energi ifrån andra människor. Det är ju så de orkar leva, eftersom de här människorna är ändå vad man nu kallar trasiga inombords. Mm. I och med att de har fått den här störningen eller i viss mån mer eller mindre, som gör att de inte kan känna samma sak som vi, så måste de ju spela att de känner samma sak som vi. Och då måste de ju hitta människor som spelar eller som känner så för att kunna kopiera det, tänker jag. Så att det är ju lite, när man tänker på det och lär sig det och läser om det, så känns det lite mer självklart att det blir så, att det är de som de dras till. Mm. Man kanske inte ser att de dras alltid till de blyga violerna, man säger så, utan snarare kanske hon som kommer in där och syns och hörs. Men de vet precis vad de ska göra sen för att dra ur livslistan ur oss.
Mm. Ja, det är väl sådana personer de vill vara som. Och det märkte jag också på honom, att han hade extremt dålig självkänsla men jättebra självförtroende. Och extremt osäker, skulle alltid bekräfta honom, frågade alltid, tycker du att jag är tjock, tycker du det.
Och det är lite, det här tycker jag är väldigt intressant, för jag har lite svårt att greppa också ibland när jag tänker tillbaka, så har ju de ofta blottat egna komplex och osäkerheter. Men samtidigt så när vi gör det tillbaka då, så är det ju det de går på.
Exakt.
Men skulle vi gå på det hos dem, då jävla får vi skit.
Nej, det var ju exakt så det hände. Det var faktiskt en av de första liksom chockartande händelserna faktiskt. Att han kände sig påhoppad av mig, av en händelse. Och då fick jag ju då en peak om mitt utseende. Och just precis det kanske som jag har mest komplex för, sa han då. Och jag blev ju så himla chockad. Jag skulle aldrig få för mig att säga liksom någonting negativt. Framförallt inte till någon man tycker om. Nej, men inte till någon. Men just det här personliga påhopp för att sätta dit. Nu ska jag klämma till dig riktigt rejält här. Var en av de första sakerna som hände. Och jag blev helt chockad. Och det hände ju inte igen sen. Att han sa samma sak. För alla de här sakerna som han gjorde. Men det blev ju någonting nytt. Så han kanske bara kallade mig fitta hora en, två gånger. Sen hände aldrig det igen, men det blev nya saker. Men de vet precis vad de ska trycka på. Just det som man har berättat om. Liksom, en känsliga, det känsliga. Och sen bara för att trycka ner en, för att få kontroll och känna sig bättre själva. Det är ju synd om dem. Men det är inte vi som är ansvariga för dem.
Nej, exakt. Och det är jätteviktigt att komma ihåg. Sen är det ju inte heller alltid att de säger de här riktigt fula orden eller är elaka på ett öppet sätt. Det finns ju mycket också hos dem som kallas då för dolda eller sårbara narcissister, som gör dem vad man kallar än mer farliga att råka ut för att det är så subtilt.
Yeah.
Det är till exempel att de kanske drar sig undan och skapar ångest i dig just på din födelsedag när ni har bestämt någonting, eller att ställa in i sista minuten, skapa en konflikt där de sätter sig som, nej men nu har du gjort det här mot mig på julafton eller någonting, om du tycker att det är en viktig dag. Och det är svårt att pinpointa och tydliggöra för sig själv, och än mer om man skulle berätta för sin omgivning. För att just inte kunna säga att han har kallat mig fitta, utan bara säga att jag tycker han är så löjlig nu, bara bråka om den här lilla skitsaken och nu ska vi iväg och fira jul. Eller något sånt där. Men de ser till, de är så medvetna. De gör det den dagen när de vet att det skapar som mest smärta i dig. Och de här som då väljer att använda de här fula namnen, öknamnen på dig, eller använder de hårda orden, de är ju oftast än mer skärmiga mot omgivningen, så att de aldrig skulle kunna tro dig om du säger, men han kallade faktiskt mig för jävla hora. Det kan jag inte tänka mig, du måste ha hört fel.
Det här, jag skämdes ju över att han hade gjort så här, så att jag berättade, jag är ju inte för någon. Ja.
Nej, men det är ju, jag tror att skammen är så stor också för att man kanske har den här bilden av sig själv, framförallt att jag är inte någon som låter någon trampa på mig. Men det är ju precis det jag låter honom göra. Att skammen är så stor i det avseendet. Att fan, jag tillåter det här. av den personen som ska vara mig närmast. Mm. Eller att man skäms för att man vet bättre.
Mm. Sen är de ju experter på, speciellt Lars var ju det att, som du säger, jättecharmig. Men han var ju jätterädd att jag skulle prata med någon. Alltså om jag tog ett samtal och gick iväg till ett annat rum, det tyckte han, blev jätteupprörd. Om jag hade pratat med någon kompis, vad sa du nu? Vad har du sagt något? Liksom, vad pratar ni om? Han var ju extremt orolig för att jag skulle berätta saker. Eller hur han verkade utåt i jobbsammanhang och så vidare. Så att mycket sker ju liksom bakom stängda dörrar. Och ja, det är ju svårt för utomstående helt enkelt att kanske förstå vad det är som händer.
Mm.
Dels att det är subtilt som du säger. Det kanske inte är tydligt för andra. Kanske inte ens märker av att det händer. Men också att det händer oftast när man är ensamma. Mm. Det kunde ju liksom klicka. Han kunde ju ha värsta utbrottet på mig. Och sen kommer hans dotter in genom ytterdörren hemifrån. Och det bara switchar om.
De är duktiga på det de gör.
Ja, det är ju som två olika personer verkligen.
Sen tänker jag också tillbaka. Jag har ju liksom du också fått höra av vänner till förövaren, om man då vill kalla honom för det, i efterhand. Jag såg hur han behandlade när det varit en person som har gjort det öppet. Men det är inte alltid så lätt för dem heller att säga någonting. Även om jag kunde bli skitförbannad vid tanken. Jaha, varför säger du det till mig nu ett halvår senare när vi har gjort slut?
Mm.
Varför sa du inte det den kvällen som du pratar om? Men
jag tror det är inte folk är rädda.
Folk är rädda för konfrontationer och konflikter. Och just det här med att stå upp för en kvinna som blir illa behandlad.
Mm.
Det sitter hårt inne i Sverige i alla fall, skulle jag säga, tyvärr.
Ja, nej, men till och med min mamma har ju sagt nu i efterhand, efter att det tog slut, att jo, men jag kände nog att du inte liksom riktigt kunde vara dig själv, eller att du, ja, eller han var inte alltid så lätt eller sådär. Ja, men många som har sagt så, nej, men nej, jag fick en dålig känsla eller sådär. Sen har det väl varit några få tillfällen då när han har varit full att det har släppts lös, liksom, att han har gjort det öppet så att andra människor. Annars är det ju ofta, tror jag, att det är offret som verkar knäpp. Knepig, konstig, vad det nu än är.
Mm.
För att, ja, i det här fallet då, han kanske har gjort något som gör att jag blir ledsen och tillbakadragen och tyst och ja, så. Och då är det det som syns utåt, eller det som märks, som folk kanske snappar upp. Inte kanske vad som ligger bakom egentligen, för de är ju väldigt skickliga på att dölja det. De vill ju inte att andra ska tycka illa om dem. De är ju extremt rädda för vad folk tycker om dem.
Mm. Ja, men hela den här imagen igen, det är allt de har. De har ju byggt på det hela livet, som sagt. Sen jag tänkte, mina tankar gick till Johnny Depp och Amber Heard, hela den här grejen som också lärde oss som är intresserade av det här, vad reaktiv misshandel är. Att när en person trycker ner dig och trycker ner dig och trycker ner dig, till slut så är det någonting i dig som bara liksom, du kanske får ett utbrott bland folk till exempel.
Ja.
För att du helt enkelt bara snapp, för att du har fått så jäkla mycket skit under så lång tid.
Mm.
Och då är det som du säger, då är det ju offret som är galen.
Mm.
Och det är han eller hon som måste ha någon skruvlös, inte förövaren som har tryckt och tryckt och tryckt på den här knappen.
Mm. Ja, exakt så var det ju. Det var ju till och med någon händelse, någon midsommarafton där jag, vi festade och jag fick liksom nog. Det hade varit en superdålig dag innan, dagen innan. Där jag hade fått trycka ner och stänga av och liksom till och med stängde in i mitt rum och hela kvällen blev förstörd och hela morgonen efter också. Sen kommer man då till trevligt midsommarfirande, får lite för mycket att dricka och sen släpps bomben på något sätt.
Mm.
Då blir det ju jag som verkar, vad är det med henne liksom? Ja, men det tror jag är jättevanligt.
Nu när du ändå har kommit ur det, vad skulle du säga är det viktigaste som du tar med dig framåt för att inte hamna där igen?
Ja, det här tänker jag ju på hela tiden. För det första så är det jätteviktigt för mig att ta hand om mig och mina barn. Det är liksom nummer ett. Jag tänker inte rusa in i något förhållande. Dels är jag väl mer medveten om att kanske skulle man träffa någon och där det verkligen triggas med en gång, de här känslorna att det, här slår det verkligen gnistor.
Mm.
Mm. Jag har ju lärt mig nu att känslor är inte alltid kärlek. Alltså kärlek är ju det här med tillit, vänskap, allt så. Så det är väl mer det, och också se till gränser, mina behov. Reflektera över vad vill jag, känns det här bra? Lita på magkänslan, för den hade jag ju en dålig magkänsla från början som jag absolut inte lyssnade på. Ja, men så mycket, mycket kring ta det långsamt, också tydliga mål. Vad är det jag vill ha? Om jag nu skulle träffa en ny partner, vad är viktigt? Men också då kanske om man har en otrygg anknytning, som ni har pratat om mycket i poddarna med dina gäster också. Du har haft det här med om man är ambivalent eller undvikande. Att tänka mycket kring det. Det tror jag är jätteviktigt. Och det är ju, jag menar, arbetet slutar inte nu bara för att jag förstår att men nu har jag haft den här giftiga relationen. Men nu är jag ute. Det är ju att jobba vidare på det. Läka mina sår. Se till att nästa relation blir en sund relation. Så det är framförallt det. Men det jag önskar är väl på något sätt att, i och med att det är så himla vanligt, jag tror vi alla känner någon som antingen är i gifta relationer eller har varit i alla fall, att man skulle prata om det mer. För det är just det här att man lär sig om just det fysiska våldet. Man ska gå, man ska lämna. Men just det här psykiska våldet som ständigt finns där. Att vi borde lära oss mer. Och tjejer kanske, att sätta gränser. Vad vill jag? Inte bry sig mycket om. Så här, gillar han mig? Jag vet att du och jag har pratat lite om det. Att man träffar någon och man vill ju såklart bli omtyckt. Alla vill bli älskade och man vill få uppmärksamhet och så vidare. Men hur känns det för mig? Är det här rätt person för mig?
Mm.
Tror jag är jätteviktigt. Så att det känns ju som att jag har lärt mig jättemycket. Och det som jag är mest glad över, att jag känner att jag är inte bitter. Man hade kunnat fastna där.
Mm.
Leva ensam för resten av sitt liv. Även om det skulle bli så skulle det vara okej. Men att man inte blir bitter, utan att man känner att man har lärt sig något.
Mm.
Det är inte 5 bortkastade år, utan det är verkligen vilken utveckling. Det finns ju de som kanske lever ett helt liv och aldrig kommer dit ens en gång. Och det som jag måste jobba med är väl det här mycket med min barndom. Att förstå och se till det lilla barnet att så här, jag fick aldrig det kanske jag behövde. Men det måste jag lära mig kunna ge till mig själv. Jätteviktigt.
Ja, allt som du sa nu känner jag var jätteviktigt. Så till dig som lyssnar och känner igen dig, jag vill väl mest sammanfatta med att just lyssna på det här flera gånger. Och om du är där både jag och Felicia har varit när vi har suttit och lyssnat på poddar och inte helt velat ta till oss sanningen, kanske kan du vara lite mer tidig än vi var ur det hela. Med att bestämma dig att du är värd mer. Också för att ju längre man är i en sån här relation, desto mer bryts man ner.
Verkligen.
Och för att återgå igen till det jag pratade om i början, ni som skriver till mig, det som gör mig mest ledsen är de som har varit i de här relationerna så pass länge att det har lett till att kroppen inte orkar och man blir utbränd. Man får PTSD och det tar så lång tid att komma tillbaka.
Mm.
Så på så sätt så är jag väldigt tacksam för att jag aldrig blev tillsammans med en av dem som jag har varit utsatt för. Och att den andra personen var otrogen så att jag ändå kunde ta mig ut så pass fort som efter 2 år. Och jag är väldigt tacksam för att du valde att gå så pass tidigt ändå. För de jag pratar om kanske har suttit fast i sina relationer i över 10-15 år.
Mm.
Så att lyssnar du på det här och är osäker, så lita på magkänslan. För den ljuger inte. Det är bara att vi lär oss att inte lita på den och inte lita på oss själva när vi är i såna relationer. Och precis som i Felicia, som min historia, så är det ju också väldigt, väldigt påtagligt att vi har otrygg anknytning från början. Vi har ofta medberoende känslomässigt. Vi har ofta en fantasibild av hur det ska vara. Och den fastnar vi verkligen vid. Vilket gör att vi tar för mycket skit. För att vi håller fast så mycket vid hur vi tror att det ska vara. Och bara gör så här. Så att börja efter en sån här relation att titta på, precis som Felicia har gjort, vad är det jag lär mig av det här? Kommer också ge dig mening och syfte med att du har varit med om det här. Vilket också hjälper med det här att ta sig ur offerrollen. Så jag tycker det är absolut det här som hon precis sa och hela historien och det avsnitt som vi har gjort idag. Det finns ett syfte med att vi går igenom det här, därför att vi kan sedan hjälpa fler. Och du som lyssnar, när du tar dig ur det här, eller nu när du har tagit dig ur det här, när du berättar för andra, så kan du också hjälpa så att vi för det här vidare och hjälper fler och fler att faktiskt inte hamna där, eller åtminstone ta sig ur det. Så,
ja, jätteviktigt. Och jag måste bara tillägga, så som du sa det med magkänslan, alltså kroppen är förnulig, alltså man ska lyssna ofta till, liksom, man har rätt på något sätt, kroppen signalerar. Och min kropp, det gick ju så långt till och med att hela min kropp liksom sa ifrån. I mitt fall var det då att jag började få panikattacker, men också att jag tappade extremt mycket hår. Jag hade håravfall och gick till läkaren. Allting var bra. Hela min kropp skrek ju. Men jag tryckte undan den där magkänslan. Så magkänslan, jätteviktigt. Mm. Och att man då kanske går och pratar med någon, så att man liksom, ja, kopplar med sina känslor.
Mm. Ja, jätteviktigt. Och jag gjorde ju också det nu senast, samtidigt som jag var kvar. Vilket också gjorde det lättare att lämna en gång för alla. För att man bygger upp sig själv på något sätt för sidan om. Så det tror jag att du och jag gjorde verkligen bra för oss själva. Så det rekommenderar jag verkligen. Jättebra. Tack så jättemycket för att du ställde upp och pratade om det här. Och att du har berättat om så personliga saker.
Tack att jag fick komma. Jättetack.
Och tack så jättemycket till dig som väljer att ta till dig det som jag har pratat med mest om idag. Och de andra avsnitten som finns om det här hittar du också när du söker i spellistan, helt enkelt, på Bakom fasaden-podden. Om du har en väninna eller vän som du tror behöver höra det här, snälla dela det här avsnittet med dem. Även om de kanske inte har skapat den här styrkan att dela med sig, så märker vi ofta på dem att någonting inte står rätt till. Och även om de kanske blir sura för stunden, inte vill ta till sig, så kanske du i alla fall kan så ett frö som leder till att du räddar dem. Så tack för att du har lyssnat idag, och som vanligt, ta hand om dig.